Och jag tror att lite nyckeln där tror jag är att man ställer frågan till sig själv. Varför? Väldigt många gånger, väldigt många led. Varför improviserar jag? Varför älskar jag att improvisera så mycket? Ja. Varför behöver jag improvisation i livet liksom?
Ja.
Ja men okej, okay. Ja, varför improviserar jag? Ja, nej, men det på något sätt så känner man att det ger en... Det är liksom mat till själen på något sätt. Så att man känner sig nästan... Vad ska man säga? Det är en dragning och en kick. Vissa hoppar bungee jump, vissa... hoppa fallskärm. Andra går upp på scen och vet inte vad de ska säga för någonting.
Robin Wåhlin var med och startade improvgruppen Alkemisterna i Örebro för 6 år sedan. Idag spelar Alkemisterna improviserade föreställningar och musikaler och fyller en av de största scenerna i Örebro varje månad. Robin älskar att vara i ett rum fullt med kreativa människor som skapar något tillsammans, vilket också har lett till att han har varit med i sketchprogram i P3, musikaler, revyer och skräckvandringar. Jag var i Örebro och coachade Alkemisterna och passade på att prata lite med Robin. Vi pratade bland annat om Robins improhistoria, hur en kan träna impro själv, hur improlivet i Örebro ser ut. Vi pratade om att drömma stort, bygga från grunden och vara öppen för feedback. Dessutom så pratar vi om att göra guld, spex och att fira din första hater. Här är avsnitt 68 med Robin Wåhlin om självlärd impro. Vad sa vi? Självlärd?
Ja, men jag tänker så här, någonstans ändå så tänker jag att... För mig, bästa bilden på impro... Jag tänker att impro är en lagsport.
Mm.
Och jag tycker att absolut bästa bilden... av impro är den här som Keith Johnston ger, att det är wrestling liksom.
Mm.
Att det är en påhittad kamp på något sätt.
Mm.
Som man gör, men allting är typ under kontroll eller vad man ska säga. Men samtidigt så tänker jag också att lika mycket som att det är en lagsport, så tänker jag att det också är någon slags... Man har något eget, ska man säga, individuellt utvecklingsansvar på något sätt.
Mm.
Och då är frågan så här, hur kan man själv som improvisatör liksom, om man känner så här att jag vill lära mig mera och ja, hur tar man kliven framåt? Ja, men visst, du kan antingen gå till en dyr skola, betala mycket pengar, men vad kan du göra mer liksom? Vad kan du göra via YouTube, vad kan du göra via böcker och så vidare? Om du skapar, ja, man kan kanske skapa sin egen grupp och hitta sina egna vänner som är intresserade av det. Ja, men vad kan ni göra? Alltså, lite sådana grejer.
Det där är guld, Robin, och jag känner igen mig. Jag tänker att vi redan har börjat kastas in i det här.
Men precis. Allt. Allt.
När jag började med impro i Karlstad 2018-ish, mm. i september, mm. så ville jag ju ganska snabbt göra mer impro.
Mm.
Vi träffades en gång i veckan, Max repade.
Ja.
Och mamma faktiskt påminner mig häromdagen när jag var... Jag är ju Örebro nu, kan jag bara dyka in och sitter ju här med både dig och din partner, Emily. Mm. Sitter och fikar lite på ett härligt Örebro-café. Och då så berättade hon det för mig med att jag hade sagt till henne att om inte jag får impra så jag vet inte om jag hade uttryckt mig väldigt dramatiskt, men jag hade sagt att så dör jag liksom. Eller det var något sånt där. Liksom, kan det inte bara bli söndag start?
Ja, just
det. Och så att de hade ställt in var det, tror jag, och då jag undrade vad fan, alltså på riktigt så blev det skitlätt.
Just det. Vad sa du, gammal var du, sa du?
Det här var 2000, ja, jag var kanske 27-28.
27-28.
Någonting där.
Just det. Mm.
Men ville verkligen impra.
Mm.
Och då är det ju spännande, vad gör man då? Mm. Man kommer, för ni är ju också här i verksamhet i Örebro.
Liksom. Ja, men precis.
Så har ni ju er en grupp. Men det är också bara att träffas en gång i veckan, om jag har förstått det.
Ja, precis. Men det har varit mer innan, om man säger, när livet såg lite annorlunda ut.
Mm.
Men då hade varit... Innan så körde vi 2 gånger i veckan plus show.
Ja,
då hade vi som max, som man säger.
Show en gång i veckan?
Nej, inte gång i veckan. Alltså att när
det var...
Ja, då, när den var show, om man säger. Eller alltså 2 gånger i veckan, och sen så körde vi 2 gånger i veckan även att det var show.
Mm.
Det var då vi körde som bäst.
Mm. Gjorde du någonting själv samtidigt?
Ja, ja men precis. Eller egentligen, om vi backar tillbaka då.
Ja, kör lite.
Ja, men
börja.
Precis. Det är kul. För mig personligen så, jag började med att jag fastnade med YouTube såklart. Och hittade Whose Line Is It Anyway.
Ja.
Och blev så otroligt imponerad av Colin Mockery, Ryan Stiles och Wayne Brady. Alltså de är så duktiga och det är så roligt. Och de är så talangfulla. Och också det som liksom är lockande i den här lekfullheten. Alltså så här att man märker ju att det finns också en kamratskap, eller man ska säga, inom impron som är väldigt fin. Och som också, jag tänker, är nyckeln till bra impro. Och det här blev jag såklart sugen på att testa. Och så drog jag igång en improgrupp nere i Karlskrona. Alltså jag jobbade i en kyrka, så då fanns det en lärare som jobbade på en dramaskola som jag fick liksom med, och sen så drog vi ihop en liten grupp med gänget och sådär.
Vilket år är vi typ?
Då är vi, oj, det är här en bra fråga. Det här är innan
2008.
2008 är en bra gissning.
Ja, tack.
2008 är nog absolut det året det var. Så då var vi där. Och sen så drog jag iväg till Örebro och pluggade 2009 där någonstans. Och hittade efter ett tag en improgrupp här som Simon, som är med i Alkemisterna, som var med och drog i. Och de kallade sig för Leka. Och det var mer att, så här, att man gick dit, man körde games och så lekte man med det. Och man liksom, ja. Och där fick jag lite av min fix. Sen gick jag med i Örebrospexet. Och Örebrospexet är känt för att de satsar verkligen på sin impro, och det är någonting som man är väldigt stolt över inom Örebrospexet. Man gör omstarter, men man lämnar mycket utrymme för publiken att faktiskt ropa på omstarter och att faktiskt göra improviserade omstarter.
Och en omstart innebär att man tar om scenen.
Exakt, precis. Så då körde man en musikal, humormusikal pjäs med manus, men publiken får när som helst lägga sig i. Och det är väldigt roligt, och jag verkligen så här älskar den här, vad ska man säga, dynamiken som uppstår, att publiken är både mot den men och med den liksom. Alltså så här, att man får liksom tampas med publiken på något sätt, vilket är så himla roligt. Och då fick jag spela en väldigt tacksam karaktär som heter Wallace. Och det var för övrigt så jag träffade min fru då, för att hon spelade, Wallace var den ondes underhuggare, va? Och Emily var den onda. Så vi träffades på scen, så det var väldigt härligt.
Fint.
Ja, men visst. Och då hade vi många scener som var väldigt tacksamma för just omstarter och improvisation. Och då när man började improvisera där, och jag minns det var någon gång, det var 320 personer i publiken, och då ropade omstart, och jag fick till någon kul improvisation. Jag minns att adrenalinen pumpade så mycket när jag klev av scenen. Så bara ställde jag mig och bara skrek rakt ut. Det var en sån himla härlig känsla. Man liksom bara... Jag kunde liksom inte hantera det på något sätt. Och då var det en sån här, jag måste ju ha impro i mitt liv. Det här går inte. Så när spexet var över, vi gjorde några år liksom spexföreställningar, så var vi ett gäng spexare som ändå hade suget av att improvisera mera. Så då drog vi ihop en egen... Vi liksom sa, vi ska göra en improgrupp. Vi ska göra improvisation. Och då det vi visste då var typ att det fanns långform, kortform. Det var ungefär det vi visste. Och vi visste att vi ville göra långform för att vi kom ifrån, alltså, teatern. Så vi tänkte ju mycket improvisationsteater, med väldigt verkligen fokus på den teatrala delen, om man säger. Och att var det vi ville göra i större skala på något sätt. Men vad gör man då? Och vi är i Örebro. Det finns inga andra aktiva teatergrupper här. Ingen som kan guida oss. Men så då bestämmer vi oss själva för att, nej, men då kör vi. Vad gör vi? Då plockade vi upp Keith Johnstons Impro for Storytellers. Och vi plockade, och sen så gick vi till manusteori.
Jaha.
Och då var det bland annat, vad heter den? Ernie.
Josef Campbell.
Ja, precis. Det är väl det. Precis. Så då kör vi, då har vi en tanke om att vi ska göra kortform, och sen ska vi också göra långform utifrån Hero's Journey.
Yeah.
Och där liksom börjar vi stappla oss fram och försöka så här, upptäcka, vad gör man och hur gör man? Hur gör man en hel pjäs från början till slut på något sätt? Och efter mycket liksom försök och misslyckanden, så har vi börjat skala av väldigt mycket av det, vad ska man säga, teoritunga delen. Och nu har vi landat i någon slags treaktsstruktur, kan man väl säga. Och vi har också märkt att vi är beroende av en regissör som kan liksom hjälpa oss att hålla ihop alla tankar och idéer och så som vi har. Så där någonstans är vi väl.
En regissör i föreställningen.
I föreställningen.
Jag var ju, och kan ju säga det bara att jag, idag var en lördag, igår fredag, så var jag ju här och kollade på er när ni spelade för fullsatt 250 personer på, vad heter det, några kultur...
Kulturföreträdet.
Precis. Och ni är 10 stycken alkemisten och höll på lång tid ju. Märks, en grupp som har funnits i över 10 år typ, och senaste medlemmen var Sanne som kom, I don't know, 2000.
Ja, precis.
Ja, kanske något sånt där. Men jag menar, det är en grupp som har haft stor kontinuitet och varit konsekvent i att repa.
Mm.
Och ni följde ju jättespännande och kul tycker jag, för ni är i samma åldrar och ni har börjat få barn och sådär tillsammans, ja, liksom. Och... eller samtidigt ska jag säga, men också tillsammans.
Ja.
Men att det följs i livet och ni klarar att hålla in improv. Jag tänker att det är många som har gjort mycket impro. Sen när de får barn så slutar man dit.
Mm.
Att det blir så. Men att det går ändå att hålla det igång också. Liksom.
Ja, men precis. Jo, men det gör det. Man får ju pussla väldigt mycket och sådär. Och man får ju också så här landa i någonstans liknande ambitionsnivåer, tror jag.
Ja.
Och också vara... också liksom acceptera att olika har olika ambitionsnivåer.
Verkligen.
Vi är ju också ett gäng 10 kompisar som träffas och har kul tillsammans.
Det är väldigt tydligt.
Ja, nej men, och har gjort det under en längre period. Och jag tror att det är en av våra styrkor är också det här att... ja, nej men, egentligen så tror jag inte publikantalet hade spelat så stor roll. Utan vi har så himla kul.
Jo.
Så att jag tror att det kommer nog bara rulla på ändå. Sen har vi ju smakat på... det här liksom, ja, den här stora scenen som vi är på nu och tycker att det är fantastiskt.
Ja, för när vi pratade igår lite efter, tog en sån här föreställningsö lite grann och snackade, så var det ändå så här, men ni började lite mindre, sen så hittade ni sin 150, sen när den började sälja slut och blev full så hittade ni en ytterligare, och så nu pratar ni om en stor teater med 600. Alltså bara för att tänka, vad kan man göra, hur kan vi?
Ja, men precis.
Det är kul också, ha lite en mål och riktning. I
absolut, jo, men absolut. Det tycker jag ger lite tagg om man säger. Alltså att en sporre på... man ska ju våga drömma stort, tänker jag också, på något sätt. Och våga vara kreativ. Nej, men så vi har ju successivt liksom gått, flyttat till större och större scener. Och nu är vi på en scen som har 250. Och en dröm som vi har är att det hade varit kul att testa och se, kan vi fylla en scen på 600?
Ja.
Och se vad som händer.
Verkligen.
Men då tänker jag, då får man liksom satsa långsiktigt och satsa stort och så vidare. Så där.
Ja, och det tror jag är smart att göra i och med att ni har gjort det hittills. Så det funkar bra.
Ja, men precis.
Så. Nej, men visst... så att försöka, för det är ju spännande, varför, för nu har jag varit här och coachat er ju, som är en person som kommer utifrån och tittar på er och går in med det som jag tror att ni skulle bli hjälpt av, men också kröda det som jag tycker ni gör väldigt bra, exempelvis spela bra karaktärer, bra skådespel, bygger världen väldigt bra, spacework, allt det där, ha kul tillsammans, tryggheten är jättepåtaglig. Ni kan story, det är inga konstigheter, ni kan kortform, jättebra. Vad kan vi lära oss mer då? Vilken ingång vi har i det?
Mm.
Men varför har det tagit så lång tid innan ni spricker bubblan lite grann? Och det har ni, det är inte riktigt sant. Du har tagit in dansare, clown eller liksom pratat om sånt.
Ja,
annat, ni vill inte stagnera som du sa förut ju.
Nej, men precis. Nej, men det är sant. Nej, men först... precis. Vi har ju länge, vad ska man säga, försökt lära oss själva. Som grupp, precis. Och liksom försökt så här, plocka upp böcker och se vad vi kan göra bättre och så vidare. Men det här, nu är vi nog i första gången i sitsen av att vi faktiskt har dratt ihop lite ekonomi och nu känner vi vad vill vi göra med pengarna. Men då tar vi in mer kompetens, mer.
Mm.
Men sen så har vi också, i och med att så många andra gör så mycket annan teater, så har vi också kunnat liksom plocka in kompetens från våra vänner och så där runt omkring och så.
Just det.
Nej, men så vi har ju, alltså... ja, men någon kompis, en gammal sångledare från Spexet, hade lite sångteori med oss till exempel. Och någon gammal dansledare hade dans och lite sådana där saker. Men det är sant, vi har länge varit så här, försökt lära oss själva på något sätt.
Ja, men också någon typ av impro, för det är ju dans, det förstår jag. Jag tar jättegärna att ta in någon som är duktig på dans. Jag tar jättegärna in en extern impro-workshop-hållare liksom, som kanske har en specifik ingång på impro.
Just det.
Men det har ju tagit, upplever jag då, lång tid för en impro-pedagog utifrån att komma in och göra någonting eller hålla i något eller lära er någon typ av... Ni pratade ju om att ni hade varit lite sugna på att ta in Frida Sundström och göra improviserat fars kanske.
Ja, ja.
Alltså, intresset har ju funnits, tänker jag verkligen. Och så, för jag relaterar så mycket till hur det var i Dramaverket när jag började.
Ja.
Jag valde ju istället för att ta dit kompetens, så valde jag ju att flytta.
Ja.
Och det gjorde alla de i Dramaverket. Och som är... en kille som heter Emil Broma, som jag haft också, vi pratade om det i vårt avsnitt, där det liksom handlar om just, det handlar väldigt likt om det, att blir man Är det bra att vara lite sluten som grupp i början för att inte få lära sig teknik, rätt stil och rätt teknik från början? Eller ska man lära sig rätt från början lite grann? Eller som jag sa idag också, där med styrketräning, när jag styrketränade. Jag bara gjorde någonting. Körde bara bicepscurls eller vad det var. Mm. Och sen upptäckte jag, men fan, basövningarna är grejen om jag vill bli stark.
Mm.
Men det tog 5 år, för jag har ingen som kan lära mig det.
Nej.
Sen tog det ytterligare 1 år innan jag lärde mig tekniken och sådär. Men liksom investera lite i huret, i nuet, så.
Mm.
Men du också, Robin, i det här med att träna själv då? Alltså som individ.
Ja,
spännande ingång. Vi är i samarbetet.
Ja, men precis, exakt. Exakt. Och då är frågan så här, för då är det ju där vi har varit. Vi har varit i den luckan. I det stället ganska länge, vad ska man säga, att eftersom att vi har inte haft några andra att gå till eller prata till här i Örebro.
Nej.
Och vi har varit ganska ensamma med att göra impro i Örebro. Vi har försökt ta in lite kompetens för så här länsteatern och sådär, men det har inte heller liksom varit.
Är det skådespel då eller vad är det då?
Ja, men det var lite karaktärsgestaltning och lite sådana grejer. Men så då har vi liksom varit lämnade till att lära oss själva. Då anledningen till att det händer nu är att först nu är det som vi har ekonomi till att ta in någon utifrån, om man säger.
Just det.
Innan så har alla våra pengar gått till Nya Teatern, om man säger. Ja, men
investera i verksamhet.
Ja, men precis, exakt.
På olika sätt.
Exakt. Nej, men så för någonstans så tänker jag att improvisation, det är lika mycket en lagsport. Men även inom lagsporter så behöver man ju träna själv, så att säga.
Ja, men det är spännande.
Man behöver stå för sin egen utveckling ändå på något sätt.
Om man är fotbollsspelare så går ut och träna hörnor, inkast,
exakt, trix. Precis. Eller du behöver gå till gymmet.
Ja, just det. Gör annat.
Så där, bara göra annat och så vidare.
Mm.
Och det där har varit lite vår utmaning. Att, ja, men hur lär vi oss själva när vi står där? Och det vi har landat i är mycket att det har varit mycket. Ja, men vi har haft mycket provföreställningar, vi har testat inför publik. Nu har vi börjat med något som vi kallar för experimentverkstad, där vi bara kör, vad har vi för galna idéer, vi bara kör dem, ser vad som händer.
Mm.
Och sen så får man då söka feedback, men det som är otroligt svårt är ju, alltså bra feedback är ju guld värt, alltså.
Mm.
det kan man betala mycket för.
Mm.
Men så det som vi har gjort är väl lite att man har fått så här, testa sig fram och famlat lite för att se vad som funkar och inte funkar. Och, det har krävts en stor del av ödmjukhet gentemot sig själv och gruppen när man liksom kommit med idéer och övningar och tanke på hur man vill att man ska utvecklas. Och så får man se liksom hur det tar bäring och också kunna kasta idéer på som man tror skulle kunna fungera bra men som inte gör det och så vidare.
Just det.
Och sådär. Och jag tror att där en fördel som vi har där är att vi är just 10 personer. Till och från så har folk varit intresserade av att, om man säger, hitta övningar och hitta sånt som man tror skulle kunna hjälpa oss. Och det har gjort också att vi har ju efter behov, om man säger att där vi tittar på, vill skapa en viss sorts scen, så har vi skapat typ egna tekniker, men som jag tror redan finns.
Mm.
Till exempel så här, ja, men som vi har en som heter Trissis och Ti, som Simon har kommit på och döpt den till.
Mm.
Vilket var mer eller mindre att vi kände att vi hade ett behov av att behövde få snabbare scener.
Mm.
Behövde få scener där folk går ut och in.
Ja.
Behövde få scener där det liksom skapas starka relationer mellan karaktärer.
Mm.
Och då löste vi det genom att vi hade, ja, men då har vi 3 personer på scen och sen så får man nästan hela tiden en förändring med att en person hittar någon slags ursäkt till att gå av och så är det 2 personer kvar på scen. Och då verkligen bygger man någonting starkt tillsammans som den tredje inte är med på. Det kan vara en hemlighet mot den tredje personen eller att man är sammansvävda på något sätt.
Just det.
Och så kommer tredje personen in och så vidare och så jobbar man där.
Ja.
Det där var en sån här övning som vi märkte. Men här finns det en kärna, här finns det någonting bra som vi kan använda oss av.
Mm.
Som vi sen då har kunnat använda och applicera på våra större långformer, om man säger. Mm. Så att vi har ju liksom tittat på vad vill vi skapa, vad vi tar inspiration utav, filmer utav, manus och så vidare. Och sen så hur kan vi göra det i våra shower, hur skulle vi kunna göra det på ett improsätt och sen försöka skapa våra egna övningar, vilka av de här övningarna funkar eller funkar inte, och sen applicera det på show.
Ja, men
så att vi har ju verkligen fått ta det hela vägen, om man säger.
Ja, men det har ni, och det finns ju en stor lust till det, tänker jag. Det finns olika ingångar kanske i hur man föredrar också att lära, alltså,
ja.
Det är klart att det finns en som är så här entry exit word. Man har ett ord, ett kortform teknik när man går ut, när man hör sitt ord och rapp, så man går av publiken, så ska man spela ut sig och rättfärdiga varför. Men så finns det något liknande som jag känner att man ska ge någon karaktärsbeteende till en person som är ute, eller vi har en hemlighet mot varandra.
Just det.
Men skillnaden är att det kommer inifrån på ett sätt och det kommer utifrån ett behov. Där ni märker att vi behöver träna på att spela ut oss själva och bygga band mellan karaktärerna som har kampen. Hur gör vi det? Men då gör vi en övning för det. Ja, men det finns något väldigt härligt i vad ska man säga, om ignorance is bliss lite grann, att man inte vet är också väldigt härligt, eller att man inte kan, för då blir man inte begränsad av de ramarna, för man har inte ramarna. Så man bara gör någonting istället, hittar sitt eget. Ja, men det är jättemycket för- och nackdelar i att man själv, och så bara spännande vart är balansen i det.
Visst.
Och jag undrar om jag själv hade, det var lite samma prat med Emil, liksom, om jag hade gjort om, hade, helt ny på impro, skulle jag vilja börja från början och lära mig väldigt, gå en nybörjarkurs och lära mig väldigt teoretiskt, strukturellt, så som lite det var på Free Association där jag gick nu i London. Som jag gillade som fan, men nu kan jag så mycket. Så det var så skönt att få riktigt kött på benen liksom. Lite som jag upplevde er idag, liksom, att ni tyckte att det var väldigt härligt också få mycket. Liksom, men, det här har vi pratat om, så här kan man liksom konkretisera, prata, sätta ord på det. Det är ju inte några få i mina tankar, men det är väldigt mycket av det som jag sa idag, som jag har plockat utifrån. Jag har varit på festivaler och varit i andra länder och tränat in på gott, för så många olika pedagoger kan, oavsett deras erfarenhet, för de kan alltid lära något nytt, tänker jag också.
Och jag tror att nyckeln där tror jag är att man ställer frågan till sig själv, varför? Väldigt många gånger, väldigt många led. Varför improviserar jag? Varför älskar jag att improvisera så mycket? Ja. Varför behöver jag improvisation i livet liksom? Varför improviserar jag? Nej, men det på något sätt så känner man att det ger en, det är liksom mat till själen på något sätt. Så att man känner sig nästan, vad ska man säga? Det är en dragning och en kick. Vissa hoppar bungee jump, vissa hoppa fallskärm, andra går upp på scen och vet inte vad de ska säga för någonting. Ja, men okej, där finns en varför. Men så varför då? Är jag adrenalinjunkie som behöver detta? Och då bör man kanske hitta så här att, ja, men då kanske man behöver utmana sig själv hela tiden och hitta de här nya stegen i och så vidare och så vidare. För till slut så jag tänker att det farligaste som improvisatör är just stagnering, alltså att man fastnar i spår som man har gått i för länge. För då tror jag att då går för mycket på rutiner och försvinner lustan. Så det är det kluriga i det hela, så att säga. Och det är därför som jag tror att vad ska man säga? Även om man pratar med folk som har sysslat med impro länge, så är det fortfarande att det finns fortfarande en kreativ skaparglädje, det har jag upplevt i alla fall. Att man hela tiden utvecklar någonting nytt på något sätt.
Men verkligen. Ja. Men om jag förstår det rätt då, att varför du gör det är för att det berikar, vad sa du, själ? Det var fint.
Ja, men det är precis. Det är mat för själen. Absolut. Alltså, vad ska man säga? Vad ska man göra med det här ekohjulet man springer i?
Just det.
Ja.
Lite nästan existens. Vi lever där. Ja. Och så fyller ditt liv med innehåll.
Ja, men exakt.
Och vad vill du göra då?
Ja, men precis.
Och så gör det. Lite så.
Exakt.
Ja,
precis.
Ja, men visst. Verkligen. Men om
och,
vart,
ah, ja, eller, ja, men precis. Nej, men, och, så då, nej, men, och, om jag bollar över frågan till dig här nu då, så här, att om man sätter sig i den här situationen av att man liksom ska försöka utveckla sig själv, vad har man för alternativ egentligen?
Ja.
Och då finns det lite, men man kan ju, dels kan man ju titta lite på YouTube. Nu för tiden så finns det ju massor på YouTube, och det har vi väl kanske lite pandemin för att tacka för, skulle jag gissa på. Det kanske inte var lika mycket innan, jag vet inte, eller så känner man inte till kanalerna. Och så kan man ju ta hem böcker och så kan man ju testa själv. Och allt det här är ju bra och räcker ju till en viss gräns. Men sen tror jag nästa nivå är att man måste ju se mycket impro live. Alltså.
Just det.
Det tror jag är den stora grejen. Men, ja, men vad tänker du? Liksom, att vad, om man nu liksom själv vill träna och utvecklas som individ och man kanske inte alla gånger har möjligheten av att man kanske är mellangrupper, eller man kanske befinner sig i en stad som inte har så mycket etablerade improvisatörer. Vad finns det? Vad kan man göra?
Ja, men det är en jättebra fråga, Robin. Och det är en fråga som har varit väldigt aktuell för mig. För att jag har alltid velat göra mer impro till senaste 1-2 åren. Liksom när jag börjat få improvisera 6 dagar i veckan i alla fall. Men fram tills dess så var det jag vill göra mer impro. Hur kan jag fylla det mer? Och utöver då, jag vet att jag gick på teaterträningar. Där liksom det var sådana vad ska man säga, bi- eller spillningseffekten av teaterträning jävligt med impro.
Mm. Mm.
Alltså jag gjorde någonting annat som berikar min impro. Men syftet var att jag gjorde det för att jag ville bli bättre på impro. Mm. Men allra helst hade jag velat göra något improviserat. Alltså en improgrupp helst.
Mm.
Så hitta alternativa vägar som berikar impron på andra. Gå ta danskurs ju. Mm. Eller jag vet inte, gå en krokikurs. Stå krokimodell ifall man tycker att det är läskigt att sätta sig i någon slags orange zon av grön och röd och orange zon kanske, som hjälper dig. Träna på att göra sån här nu är jag bara inne och spretar i yttre saker som inte har med impro att göra, men göra sån här circling och sharing där man pratar om sitt inre känsloliv och bara noterar högt vad man noterar i sin kropp eller sina tankar man får, så man tränar att rikta sin uppmärksamhet egentligen, meditation fast i social situation egentligen. Så att när du håller din hand på munnen så här som du håller nu, så tolkar jag det att du är fundersam. Så som är baserat på någonting, behöver inte vara sant, men eller att du håller med mig, du nickar och blinkar samtidigt. Så är det en observation. Ja, det var sidospår. Men sen är det såklart, som du själv pratade om lite i början, att träffa en, alltså slänga ut krokar, skapa flera grupper, vara med i olika grupper, inte bara en grupp. Eller att som jag tränar ju rap själv liksom. Jag har skrivit ut mitt eget rimlexikon. Träna på rimord innan jag går och lägger mig. Träna rytmer. Som vi gjorde idag lite. Vi gjorde sån här scatting. Det är lite rapbeat och så bara säga gibberishord. Men träna på rytmiken i det. Också träna spacework hemma. Jag har gjort jättemycket. Framför spegeln. Hur ser det ut ifall man går i en trappa? Hur ser det ut ifall jag böjer mig och håller i skåpet? Hur kan jag poppa mina händer? Hur kan jag liksom göra ljudeffekter? Träna på ljudeffekter. Kolla YouTube-tutorials. Jättebra att göra. Läsa böcker. Jag har nog över 80-90 improböcker hemma i min bokhylla. Så jag har läst nog bara hälften av det. Men de finns där och väntar på mig. Vi har på jättemycket poddar i det. Starta min egen podd är ett sätt för att få mig att utvecklas. Som jag sa innan vi kom hit. Ju att om, för idag har vi haft workshop från 10 till 5 ju. Och trött i slutet så. Och om vi inte hade sagt att vi skulle podda då. Då hade vi inte tagit det här improsnacket. Då hade jag missat den här reflektionen och det här förkovringsmomentet ju. Så menar jag inte att man ska starta en podd såklart. Men man kan ju faktiskt höra av sig till andra improvisatörer och prata med dem. Och man kan köra Zoom-samtal med dem. Och, eller försöka, jag pluggade i beteendevetenskap och båda mina uppsatser handlade, både min B-uppsats och min C-uppsats handlade ju om improvisationsteater. När jag läste konflikthantering då så gjorde jag min konfliktanalys på det andra teatret i Norge och pratade med dem. Så det var ju liksom, allting kretsar ju verkligen så. Doppa mig i impro-polen på olika sätt. Jag vet att jag gjorde sådana här två. Mina händer låtsades att det var två improvisatörer på scenen. Och så gjorde jag träna initieringar och responderingar. Liksom, tänka ut. När jag började med premisser så lyssnade jag på folk ibland när de pratade. Så tänkte jag ut roliga idéer på hur man skulle kunna initiera en scen från vad de säger. Och sådär. Liksom, så det finns ju massor att göra om man vill träna själv. Och jag upplever att det är väldigt bra. Och det bästa för mig har varit faktiskt att träna rap. Just för att man behöver vara i framtiden samtidigt som man behöver vara i nuet. Samtidigt som man behöver vara i dåtiden. Vad har jag sagt nu då? Samtidigt som jag tvingas vara spontan för att hinna med i bitet eller i rytmen som pågår. Det pågår, det är samma som scenen pågår hela tiden. Så det är en lång utläggning, men jag tror genuint ju att ifall man vill någonting väldigt mycket så har man olika hinder i det och såklart och sådär. Och jag har alltid känt att det finns hinder med impro, men de har varit ganska lätt att flyga över. Så det är murar liksom, men jag hoppar väldigt lätt över dem. Det känns inte jobbigt, utan det känns ganska kul till och med så. Så ja, det var en hel radda med saker. Och kom ju...
Bra, ja, verkligen. Och verkligen jätteintressant. Och jag tycker det här talar också om hur, vad ska man säga, hur mycket som får plats i impro. Eller vad man ska säga. Alltså, impro känns som ett så himla... Du kan ju egentligen... Det är ju så flexibelt och formbart. Och du kan göra precis vad du vill. Och jag tycker det är så himla fascinerande att det finns så många olika sorters improformer. Och det finns egentligen... finns ju inga rätt och fel, men jättebra ramar om man säger sådär. Ja.
Vad gör du själv då? Så själv.
Ja, men precis, exakt. Nej, men vi började i kollektivet, typ så här, vi började utmana oss själva på att sjunga till four chord songs.
Snyggt, vi bor med tre stycken, fyra andra.
Tre andra som är med i improvisationsteatergruppen, precis, exakt.
Ja.
När vi insåg att vi ville träna mer på sånger och sådär, och vi ville förbättra våra sångtekniker till exempel, ja, men då började vi med att sjunga till four chord songs som vi körde i bakgrunden bara. Bara försöka, det här som du pratade om, att hitta rytmen och hitta sången och också hitta tonerna till det hela. Vi har ju också det har ju blivit mycket teori och att man har fått försöka läsa sig till kunskap och sådär. Och det funkar till en viss gräns, men ändå ganska bra. Och har varit väldigt inspirerande ändå. Och jag tycker så här att, ja, man har ju, vad ska man säga? Nej, men en det finns, jag tycker det finns en så himla stor nostalgi också när man läser om de här 80-talsklubbarna när stand-up comedy växer fram och också när impron börjar växa fram, och jag tycker det är så himla härligt att sätta det i en historisk kontext, att liksom, det är så himla lekfullt och utforskande liksom, på den tiden, att man gjorde improteater på teatern till exempel och sådär. Himla kul. Ja. Mm.
Men återigen då, för visst har ju vi med göra någonting, tränar du någonting själv, ja, liksom, eller
ja.
Vad gör Robin med att starta, kanske initiera, hörni, kollektivet, ska vi köra en lite folkordsång som kanske kommer, men det är inte många som bor med andra som improviserar och...
Nej, men precis. Ja, nej, men det har, för mig har det varit också mycket att hålla på med andra teaterprojekt. Det har ju hjälpt mig väldigt mycket. Att jag känner att jag plockar väldigt mycket därifrån.
Både spex och revy, eller?
Ja, jo, men precis. Nej, men så att vi har ju gjort alla spexen som vi har bakom oss. Och så har vi revyer. Och sen så har jag också gjort radio. Och det har också varit någonting mycket för mig att jobba mycket med rösten. Har jag tyckt varit väldigt kul. Jag tycker det har varit... För mig, alla har ju sina knep, men för mig har det hjälpt att hitta karaktär genom rösten till exempel.
Just det.
Och det har varit väldigt roligt. Och även skriva manus har varit också väldigt givande inom impron.
Ja, varför då?
Nej, men för att jag tycker att det finns någonting väldigt överförbart från manusförfattande och improvisation generellt. Alltså att för i långform, det är ju det man gör egentligen, eller det är det vi vill göra i alla fall, att hitta på en längre pjäs. Och när du då börjar förstå hur ett manus fungerar, vad det finns för inneboende mekanismer och varför man gör som man gör. Om man tittar på Save the Cat till exempel, som pratar om olika funktioner som du kan hitta i ett manus. Så det finns ju de här olika teorierna som vi hade med Hero's Journey till exempel. Men i Save the Cat så menar man att det finns 12 olika manustyper.
Ja, okay.
Och det här var också någonting som vi testade. Till exempel, och en klassiker är då skräckfilmer. Ja, då har du The Monster in the House, tror jag de kallar det för.
Just
och
det.
Då är det att du, för att få en skräckfilm att fungera, då behöver du vissa premisser. Till exempel, du behöver vara instängd. Du kan inte fly därifrån. Det ska finnas ett monster. Du får inte visa monster för tidigt. Det ska vara en synd som har begåtts. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och alla de här... vad ska man säga, strukturerna som finns från manus är ganska överförbart på impro, för det kan hjälpa dig att förstå var du är i själva storyberättandet. Och också bara det här kreativa i att, för även i ett manus så behöver du anta andra karaktärer och du försöker tänka efter, hur pratar de här karaktärerna egentligen? Varför står den här karaktären? Och vad har det för förståelsehorisont, vilja och så vidare?
Man djupdyker liksom.
Ja, men precis. Man djupdyker i karaktärer.
Så om man vill efterlikna en skräckhistoria då, improviserad skräck, så har man jättebra parametrar och verktyg att jobba med. Ja, det är inget konstigt. Det är klart att man blir hjälpt av det.
Ja.
Man har skrivit ett sånt manus och läst en sån bok.
Exakt, precis. Det är
teori därifrån.
Exakt, precis. Exakt. Nej, men visst. Så manusförfattare tycker jag absolut är någonting som har hjälpt. Och det är väl det som har gjort att vi har landat i, för nu kör vi typ treaktsstrukturen, brukar vi prata väldigt mycket om.
Ja, men också förenklat, och det som du sa är Joseph Campbells då, förenklat Hero's Journey,
ja,
till den. Någon typ av verklighet, call to arms, ner i skiten, lär dig någonting, tillbaks, övervinn monstret, du är en ny person.
Typ. Ungefär så, typ ja. Så.
Som ju det här, mycket.
Ja.
Och som man kan verkligen förenkla och göra.
Ja.
Hur skulle du säga då liksom att det är, för det är så himla mycket impro som är centralt kring Stockholm och Göteborg. Det är ju med att jag också märks som Göteborg och har mycket kontakter i Stockholm framförallt. Men jag vet att det finns impro i Malmö. Jag vet att det finns impro här i Örebro. Det var någon som skrev från Falun. De har en improgrupp. Det finns liksom, ploppar upp, Alingsås finns impro. Alltså det ploppar och finns lite och... Det blir lite övigt också, som är lite tråkigt på ett sätt. Att man är, varför blir det så för, tror du? Varför?
Det är en jättebra fråga. Nej, men visst, det är ju dels, om man tittar på de här lite mindre städerna, är att man behöver ju För vår del hade varit att det varit långt till scenen. Alltså det tog lång tid för oss, eller inte lång tid, men det var vi har verkligen klurat för att hitta dels replokal och en scen. Mm. Och började som en frivillig grupp, så kanske du behöver hosta upp en peng för att kunna stå på en scen.
Ja.
Och så vidare. Så att det är lite det hade varit rent så här praktiskt för oss.
Mm.
Men sen så att det blir yt i också, att det blir lite så här, ja men vad... Jag tror att man fastnar mycket i sitt egna utvecklande, så att säga. Och att det finns väl inte så riktigt så mycket någon övergripande verksamhet, om man säger.
Nej.
Kultur emellan. Alltså för vi har, i Örebro så har vi, till hjälp att gå så finns det amatörteaterkonsulenten i Örebro.
Mm.
Och då ser den samman kulturen inom teater Örebro-livet, om man säger.
Just det.
Men utöver de gränserna så har det inte varit så mycket... om man säger plattformar för samarbete.
Nej. Men varför gör man inte så studieresa kanske till Stockholm,
ja,
Göteborg? Eller?
Ja, men precis.
Ja, förstår jag. Nu är ni alla småbarnsföräldrar. Ja. Eller väldigt många av er och liksom så. Men innan, eller man kanske inte vill ju.
Jo, ja. Nej, men det, vi vill ju dit. Det är så här, vad ska man säga, största konkurrenten är ju schemat. Alltså. Det är verkligen vår tuffaste utmaning och få ihop allting.
Ja, verkligen. Jag förstår det.
Men jag håller med. Precis. Ja, men vi har försökt ta oss lite till när vi upptäckte... Sen har vi inte heller riktigt vetat vad som har funnits. Men vi hittade ju Swimp till exempel. Så det har vi försökt ta oss till.
I Uppsala, Sweden, i Protestor.
Exakt, precis.
Av Teater Prego där.
Exakt, precis. Så det, vi har åkt flera från föreningen dit och tittat både live. Men sen så körde vi något då också via och streama och sådär.
Mm.
Och det har varit väldigt uppskattat. Och det är ju väldigt spännande att se.
Mm. Jag tänker också, man blir liksom, när man tar in någon som är där, liksom, att man blir lite sårbar i det. Man säger, titta på oss och säger vad vi gör bra och vad vi inte gör bra.
Ja.
Eller vad vi skulle kunna göra bättre. Du är nyfiken, nu är det ju så färskt, men ändå, hur kändes det? Hur kändes det att ha med och titta och sen säga...
Superbra och supernödvändigt. Och det var ju verkligen det vi kände att vi behövde. Att vi har nått i en punkt där vi själva upptäcker att vi har ett väldigt stort blindfönster. Alltså så här, att vi har, eftersom att vi har lärt oss själva så har vi ju... typ anförskaffat oss teorin själva och vi har typ försökt lista ut lite hur man ska tänka kring olika saker och ting. Men det gör ju också att det finns mycket som vi inte vet att vi inte vet.
Mm.
Eller som vi inte vet att vi inte vet, så att säga.
Mm.
Och där har det varit också eftersom det inte finns så mycket annan improvisation i Örebro, så när vi har frågat vänner och bekanta och sådär, ja men vad tyckte ni om detta och så vidare, och man har verkligen sökt efter feedback, så ja men det var jättebra, det var jättekul.
Yeah.
Men folk har svårt att säga varför. Och sen så märker man också att publiken har helt andra, vad ska man säga, ramar. De gillar gags.
Mm.
Men publiken gillar det som är roligt i det korta loppet men dödar den längre storyn.
Just det.
Och därför så har det liksom varit lite farligt också och så här, försöka få publikfeedback. Man behöver någon som har den här lite större bilden då.
Just det.
Och det är nästan att vi har sökt oss till att försöka få reda på, för vi har märkt att vissa tycker inte om impro och tycker att det är lite cringe.
Ja, just det.
Och då har det varit viktigt för oss. Men varför tycker du det är cringe?
Ja.
Alltså för att förstå de personerna, så här, att försöka nå dem. Vad är det som gör att du sitter och vrider dig i stolen?
Ja.
Och så vidare.
Har ni gjort det? Eller? Har ni frågat? Eller var det bara en tanke?
Ja, nej, men det här är en person vi jagar utan att säga något.
Ja, ja.
Någon som verkligen inte tyckte om det.
Ja.
Men, och det här hade vi jättegärna velat höra vad det var han hade att säga om det.
Ja, men precis. För det finns också... Jag berättade förut idag att jag bodde ju också i kollektiv med två psykologer. Mm. Och sådär. Och det var så himla kul. Ja, men det var han som sa, min kollektivpsykologkompis, att jag... Hjalmar, det är spännande med dig, för du säger att du gärna vill ha återkoppling som är straight. Och sen som när du får av någon, för jag kom hem och var lite sur över att det var någon... Det var jättemånga som hade tyckt att föreställningen som jag var på var väldigt bra.
Ja.
Och spelade på vad som själv gjorde jag. Och så var det en kille där som liksom inte hade tyckt om det.
Mm.
Så hade varit så. Tyckte att det här är creepy och liksom det här är bara skit.
Just det.
Och jag blev så stött av det. Och då så sa William då, som min kollega, liksom, det är ju precis det du vill ha. Och så nu får du det.
Ja.
Och då vill du inte ha det. Alltså vad säger vi egentligen? Vill man ha... Det finns ju något i självbilden. Jag tänker om det
kan
man inte släpper in andra. För att man också... Det är ju härligt att känna sig bra och få det bra. Och så kan man... För jag är precis som du. Och du och jag, Jens, åkte ju bil där lite.
Ja.
Och vi sa så här, men... Ja, men liksom, vi får jättegärna säga ärligt. Liksom, vad tyckte du? Vad tyckte du? Så hur är det? Och vill ha det där.
Ja.
Det vill jag med. Men det är så... Balans på något sätt.
Ja, nej men visst, precis. Jag tänker att det är dels så jag tror att det ligger lite någonting i, alltså improns natur här, och det är därför som jag älskar vårat namn alkemisterna. Ja. Alltså, vi kallas alkemisterna för att så här, ja, men de försökte göra den omöjliga uppgiften av att göra guld.
Och det
är lite det vi känner att vi gör. Vi kommer aldrig göra en perfekt föreställning. Vi kommer aldrig lyckas med allting. Vi kommer alltid vara någonting som är fel. Det kommer alltid finnas någonting som behöver förbättras. Och då är frågan, hur förhåller man sig till det?
Ja.
Och personligen så tycker jag att det är väldigt sporrande. Mm. Jag tycker det är väldigt kul att försöka bli bättre. Mm. Sen nu att det här är en omöjlig uppgift att bli bättre, så att säga. Mm. Men det gör det väldigt roligt. Det finns någonting som man kan sjunka in i och lära sig mer om man ser liksom utvecklingspotentialer. Mm. Och det gör det så himla roligt när man väl upptäcker att man faktiskt kan någonting sen, om man säger.
Mm.
Och varför vill vi höra av de här som tycker att det är cringe? Jo, men jag tänker också att man vill ju ha den raka feedbacken. Det finns också något, de här som kommer och klappar en på ryggen och tycker att åh, men bra jobbat, kul show. Det är lite som socker, alltså så här att det är gott lite grann, men sen till slut så äter man sig mätt på det och så vet man inte riktigt att man blir nästan liksom så här, ibland så är folk lite så här för, vad ska man säga, de vågar inte göra någon oförrätt eller stötta någon liksom. Så att, utan då är det så här, men bra, kul, vad jätteroligt.
Mm.
Och till slut så vill man bara ha det här raka. Mm. Och då nästan vänder man sig mera till de som kommer med hat istället, eller vad man ska säga.
Mm.
För att ändå så här försöka förstå, vad är det de ser som de tycker är jobbigt. Sen får man naturligtvis förhålla sig till det, om man säger vad de reagerar på, det är rimligt eller inte rimligt, det som de kommer med. Jag minns när vi gjorde radio, då hade vi, vi firade vår första hater. Tyckte det var så himla roligt. Och tyckte det var fint att då har man ändå lyckats. Mm. Har man någon rabid hater, då går det bra.
Just det.
Ja. Det har väckt starka känslor hos
det. Ja, men precis. Ja, det är fint att tänka så också. Eller vända det på ett sätt så att det påverkar i alla fall. Eller betyder någonting för någon. Och, och för ett sätt att hantera det också, tänker jag. Men hur blir det då liksom, för ni är en grupp med 10 stycken och jag frågade också om ni hade formella roller, och det hade ni inte upplevde jag då, utan det finns liksom, men det löser sig och ni tar tillvara på era varandras kompetenser som är väldigt olika i gruppen. Men typ, alltså sen så är det svårt att vara coach inne i en grupp samtidigt som man är med och leder gruppen och spelar själv liksom. Mm. Och så här, om man alla har ungefär lika mycket erfarenhet kanske, då måste man verkligen släppa på sig seg om man ska låta någon annan leda som kanske också har mindre erfarenhet eller vill mindre in på den själv, men kanske har en idé om en riktning.
Mm.
Men just det här med hur gör ni då för att bli bättre?
Mm.
Hur gör ni?
Jo, men det har ju också varit klurigt. Precis, vi har haft lite olika. Ibland så har vi haft att vi har haft lite ansvar för att de olika repen, att man själv då till exempel gör lite efterforskning, tar reda på vad man själv tycker att man behöver repa på.
Som individ?
Som individ, precis.
Är det, det är om man vill eller är det uttalat okej, till nästa gång?
Ja, vi har provat alla grejer. Vi har provat att någon hade, vi pratade om att någon skulle ha ansvar i nästa rep. Vem har ansvar för nästa rep? Vem har ansvar för nästa rep? Det föll lite i sanden. Och nu har vi pratat lite om att regissören, den som är regissören för nästa show, ha lite större ansvar inför repen inför nästa show, i utbyte mot att regissören också får genomföra sin drömvilja på den showen.
Just det.
Vill regissören försöka göra en mordgåta, varsågod, då tränar vi på det liksom. Och så vidare. Och sen har vi också försökt, men vi har också märkt att vi behöver en tyngre teoribas, så Axel och jag satt oss under sommaren och plöjde igenom den här Upright Citizen Brigades handbok och liksom försökte så här bara vaska ur vad kan vi använda utifrån denna, och gjorde någon slags egen hybridteori som vi prövar just nu och se om vi kan göra någonting utav. Lite sådär, så att ja, det är väl det vi har gjort.
Ja, men precis, men det är fortfarande att ni fortsätter väldigt mycket i samma återigen, det är absolut ingen fel där ju, men det är mycket samma spår, alltså att ni tar det till er själv, ni vill göra, får jag intrycket av själva ju liksom. Sen så ni tar boken, någon av er tar och förkovrar och lär ut till de andra.
Ja, men precis.
Liksom istället för att plocka in, det finns ju jätteduktiga improvisatörer, jag kan ge massa namn sen, till er om ni vill ha som är liksom duktiga på det här. Och det finns ju folk från Skottland som kommer komma hit och göra det liksom, som har gått på UCB. Ja. Liksom, och liksom, man plockar in en sån och vi som 10 personer kan bo hemma så som jag gjorde nu. Mm. Så, liksom, som är...
Det är det vi vill. Gud, det är det vi längtar efter nu. Alltså verkligen. Det är verkligen där vi är. Och nu är det första gången som vi har en buffert. Och,
ja, just det. Det är det.
Ja, men precis. Så nu kommer vi bränna alla våra pengar på att ta hit. Ja. Ta hit kompetens är tanken.
Det är väldigt bra, speciellt om man är en grupp. Alltså ni är en styrka tycker jag, är att ni har funnits lång tid, ni är kompisar, ni har kul tillsammans utöver impro. Ni är inte kompisar för impro, utan ni är kompisar och så gör ni impro. Och bra impro liksom, och att ni har ett engagemang och intresse och vill. Det har, upplever jag då, ganska långs... Jag vet inte vad som skulle kunna, det finns säkert massa saker som skulle kunna hända som puttar den. Men än så länge så ser det ganska ljust ut på framtiden, att ni är småbarnsålder nu. Mm. Och ändå kan upprätthålla ett rep i veckan och en föreställning i månaden. Där liksom ni 10 oftast då träffas och gör det här. Och sen i framtiden när barnen blir äldre så kommer man kanske kunna repa 2. Men då är det ytterligare 10 år av intro-erfarenheter om runt kanske.
Och vi hoppas ju på mini-alkemisterna också.
Ja, precis.
Ja, verkligen. Nej men gud, ja, det har varit så kul att ha teaterkollo tillsammans och så vidare.
Ja.
Ja, nej men visst. Nej, men det...
Vilka förutsättningar för att kunna också långt i det och kunna få en usp lite grann i det som grupp. Våran grej är att vi känner andra så jäkla bra liksom, och vi är så kul och vi är så trygga ihop och kan mycket om mycket.
Ja men verkligen. Nej, jag kan inte annat än hålla med. Det är verkligen, det är så himla fint. Verkligen. Och jag önskar detta till flera andra. Alltså verkligen, jag tycker att impro är en väldigt fin grund till att också odla och utforska vänskaper. Alltså sådär. Jag tycker att vi har ju verkligen kommit varandra närmare och djupare tack vare impron. Och att det blir att våga ställa sig och göra bort sig inför varandra gör ju att man blir väldigt naken och plötsligt så kommer en väldigt nära. Jag tycker det finns något fint i det.
Mm. Det är klart,
och,
det är fint.
Och jag drömmer ju hoppas om att impro får växa i Örebro också.
Ja.
Och det finns ju absolut en grogrund här. Folk hör av sig hela tiden och vill lära sig och så vidare. Och det är egentligen bara att man inte hinner i livet, som att vi inte har kurser. Men,
Nej, det är väldigt förståeligt.
Nej, men precis.
Men vad ska man göra om man sitter hemma och liksom vill starta? Jag kan tänka högt tillsammans bara. Men, ja.
Det absolut viktigaste tycker jag, det är bara komma igång. Ja. Kör. Det är så många projekt som jag varit med i som man liksom bara... Man måste bara gasa.
Ja.
Man får inte snacka. Gör.
Ja.
Och kör och våga misslyckas och testa och träna. Det tror jag är det absolut viktigaste. Boka scen om du hittar någon scen. Ja. Boka en lokal och bjud in folk. Och att du liksom har någonting att sikta på.
Mm.
Det tror jag är det absolut viktigaste.
Ja. Visst.
Och att också våga, vad ska man säga, jag läste någon författare någon gång som pratade om hur det är att börja skriva böcker.
Mm.
Och då sa de att det är det värsta som finns, för att då har man ju till en början så har man ju läst en massa andra böcker som man älskar och tycker är fantastiskt vackra och fina. Sen börjar man själv skriva en bok och så tycker man att det är skit och det är det värsta som finns. Och det är typ sant. Ja. För att om man är ovan bokförfattare så då kan man inte... Första böckerna kommer inte vara bra. Och du kan inte förvänta dig heller att det kommer vara bra.
Nej.
Det viktiga är det här att du fortsätter jobba framåt. Och så är det också det här med all teaterform egentligen. Alltså att våga vara dålig.
Ja, men,
men där tycker jag också att impro är väldigt förlåtande.
Mm.
Alltså det är en så himla fin form på att jag tycker att det är en låg tröskel att komma in som ny.
Mm.
Och bara... köra och våga, och det bjuder ju in till det här lekfulla liksom, som alla har på ett naturligt sätt.
Ja, precis, för vi har ju varit barn och lekt oftast i alla fall. Men det är precis det, är som paddel. Den fick ju så högt, den boomade ju för att det var ganska lätt och snabbt bli bra på det.
Ja.
Liksom, sen så var det innan man väl var där och man kunde i alla fall spela liksom.
Ja.
På samma sätt så kan nästan alla från början improvisera direkt, och man kan göra en scen som blir riktigt bra.
Mm.
Det är en massa scener som inte alls blir lika bra, men så gör man någon igen som blir riktigt bra. Och, och det är liksom, ja, men precis, små steg är en annan grej. Ett steg i taget, så effekten på något sätt. Studieförbund är grymma.
Absolut.
Och jag är med, det är ju verkligen bara att starta och göra. Och det som är så kul är ju att vi också har varit dåliga på det här. Ja, för jag själv skulle inte som dålig.
På något sätt, nej, men på något sätt är vi ju fortfarande dåliga. Alltså vi kommer ju aldrig bli kompletta på det.
Nej,
alltså,
det går ju inte att göra guld.
Nej.
Men det går ju att sträva för att göra guld.
Exakt.
Och så får vi se vad det blir för material istället. Det är också charmen av impron.
Precis.
Och så hittar vi kanske något nytt material.
Och då är det viktiga då så här, om vi inte kan göra guld. Ja, men vad är det då vi ska vara? Vad är då det som glimmar?
Ja.
Så att säga. Och det är där man måste hitta att vara nöjd med att... Alltså den här resan man är på.
Ja, visst.
Det som men, är glädjen.
Men sätt. Kanske också, nu har vi lärt oss att göra recept på brons och stål och tenn och liksom sådär. Men och inte bara göra det, eller tror jag också. Utan då tror jag också, men vi måste leta, jag vill se vad kan vi lära mer. Mm. Vad kan vi fortsätta göra den här maskinen som vi har då?
Exakt, ja.
Men verkligen. Fortfarande, jag strävar ju efter att hitta någon slags perfekt föreställning.
Ja, ja, ja.
Men jag vill sträva där.
Nej, men precis.
Återigen, sikta mot stjärnorna och se vart vi landar lite grann.
Ja.
Liksom. Ja. Och det är det som är det härliga, att vi får se vart vi landar i det.
Och på något sätt är det också så tror jag att om man någon gång skulle lyckas göra en perfekt föreställning.
Ja, vi gör lyckas med
det. Då tror jag att det skulle inte vara kul.
För att
jag tänker att charmen finns i misstagen också. Alltså det,
ja, ja.
Det, eller så här att,
men en perfekt föreställning utesluter väl inte misstag?
Nej, och det är sant. Ja, men okej.
Okay, en perfekt föreställning kan vara mycket misstag. Som det liksom gör, det jag ser den perfekta när jag gör guld. Ja. Liksom den, jag vet inte, den satt eller... jag tycker man kan få till såna scener ibland.
Ja, men det är sant.
Och när bara gruppen går ut, jag vet inte, men jag har en föreställning om att det skulle kunna gå. Det är nog lite farligt ifall man lyckas få till en sån och sen så jagar man en sån igen.
Ja, precis, eller så är det. Eller så, det är, men det är klart, alltså, vad ska man säga, många står, ibland gör Zlatan en fantastisk cykelspark.
Ja.
Och det är klart, det gör han ju inte varje dag, men han är ju, eller var ju bäst i världen liksom.
Ja, och strävar efter.
Och strävar efter, precis. Och det är klart att det kan hända en improvisatör också.
Ja.
Om man säger. Jag älskar att se på impro som en fantastisk fri form i vilken man kan få uttrycka sig själv på väldigt många olika sätt. Och där väldigt mycket av en själv får plats. Och jag tycker att det kan vara viktigt att man någon gång under sin improbana vågar hitta den här otroligt fria och kreativa formen utav impro där man liksom bara kan så här, trycka in allting man önskar på något sätt på scenen. Nej, det här var klurigt.
Det var jättebra, men jag fattar inte den. Nej. Trycka in.
Ja, men ska jag förklara det? Okay. Nej, men alltså, ja, precis. Nej, men jag är lite inne på det här som vi pratade om tidigare, att impro är så otroligt flexibelt.
Ja.
Och att... ibland så finns det en risk att när man tittar på teori och infrastruktur och så vidare, att man verkligen fastnar i det. Men jag tycker att impro, det är ju lite som att måla en tavla. Att du kan ju, du behöver ju visserligen lära dig alla de här stilleben och landskapsmålningarna och måla i olika djup och så vidare. Men sen så är det viktigt också att man någonstans, oavsett var man befinner sig i sin kunskapsnivå på impro, också få testa att göra de här sjuka Picasso-tavlorna av kubism eller av vad man nu vill hitta på liksom. Och att det är samma sak med impro, att man får våga improvisera på egentligen på vilken plattform man vill eller på vilket sätt man vill, att man får innefatta vilken kultur man vill och så vidare.
Ja, men
nej, det här var...
Det var jättebra, jag ska spinna lite på det.
Okay.
Improvisation betyder ju att skapa utan att veta vad man gör.
Nej, men precis. Exakt.
Det är det som är improvisation.
Ja, men precis.
Sen har ju vi improteatern kidnappat impro.
Ja.
Speciellt den här podden. Liksom.
Ja, det är
inte bara impropodden, den heter inte impro-comedy-podden eller improvisationsteaterpodden.
Just det.
Det är impropodden.
Ja, just det.
Men impro är ju oavsett, vi sitter och improviserar nu på ett sätt.
Ja, men precis.
Det är ramen styrd. Ja. Mångt mycket, det är ett poddformat. Vi ska prata om improvisation, så det blir slags veta-impro ju.
Ja.
Nästan. Men vi hittar ju på pratet här och nu.
Just det.
Det gör vi ju inom de här ramarna.
Ja.
Såklart. Som ju är det skapa utan att veta i förväg vad det är vi skapar.
Ja, men precis.
Utan att ha planerat. Men de här tekniken och färdigheterna som vi har, de är ju lite förberedda i vissa lägen. Liksom, på samma sätt som skådespelartekniker som vi pratar om. Ja. Liksom vända sig ut mot publiken och allting här.
Mm.
Men då är det lätt att gå vilse, tolkar det som...
Ja.
När man lär sig att ställa sig blind på guidelines eller regler eller förhållningssätt, så för fan bryt det och kör lite, prova och måla lite annat. Gör någonting nytt. Ja, gör någonting utan att veta vad du gör.
Precis, exakt, exakt. Det var ett flummigt råd för att göra ett mer konkret råd.
Ja, vi får ge en flummig Robin och en konkret Robin.
Så är det att det absolut viktigaste med på det är att bara ha kul.
Ja.
Alltså det är verkligen, ja, lek loss med dina vänner och tappa inte det perspektivet. Det är verkligen absolut finaste sättet att bygga starka relationer på.
Bättre än en partner.
Vi gör ju impro tillsammans, tack och lov.
Ja, det där blir funkat bra.
Precis, exakt.
Alltså inte ha med dig. Men...
Tack, tack, tack. Tack för att jag fick vara med.
Vill du säga någonting om Alkemisterna förresten?
Ja, ja men precis.
Jag... Hur ofta spelar ni och var kan man se er spela? Och vad kan man läsa mer om er?
Ja, vi har en liten improgrupp som heter Alkemisterna som är Örebro-baserade. Vi har shower ungefär en gång i månaden på Kulturkvarteret i Örebro. Vi har en hemsida som är alkemisternaimpro.se. Vi har också en Instagram som heter Alkemisterna Impro och en Facebookgrupp som heter densamma. De är välkomna att kika på
Shower
och föreställningar och boka biljetter där.
In och följ dem så att vi följer varandra lite impro Sverige också.
Ja men precis. Och man får också jättegärna kontakta oss för olika samarbeten. vi är så sugna på att träffa andra improföreningar.
Grymt.
Kul, kul, kul.